Välkommen allihopa till helikopterpodden Hellepodd med Annelie Pompe och mig Katrin Nilsson.
Ja, nu sitter vi här igen och vi ska nörda ner oss i det här avsnittet. Ja. Äntligen, det var länge sedan.
Det var något avsnitt sen som vi djupdök i något specifikt ämne.
Precis, så vi har ju lite olika ämnen för varje podd. Och ibland så är de lite mer generella, kan passa för icke-flygande människor. Och ibland är de extremt nördiga. Så det här är lite varning för dig som kanske inte är intresserad av flygning och helikopter. Nu blir det nördigt.
Ja, och jag tror att när vi läste ATPL:en så var ju vissa ämnen indelade i fack. Och vi tog ju hjälp av den fördelningen och riktade in oss på vissa av de här temaämnena. Och nu backar ju vi bandet tillbaka till ATPL-teorin och kör ett sånt ämne. Vilket blir instrument.
Ja! Mm. Och det är lite lustigt för att vi har ju båda historier med instrument, kan man säga.
Gud.
Vad är din relation till instrument?
När vi läste ATPL:en så var det det sista ämnet som jag läste. Och jag hade gjort en pexoperiod, en riktigt tuff en. Jag tror att jag hade klarat 4 ämnen. Och så tänkte jag att jag trycker in instrument som det allra sista. Jag visste att det var lite av en kantboll. Jag skulle inte riktigt plugga tillräckligt. Men hade jag tur skulle jag kanske kunna klämma till ett bra resultat. Och så fick jag ju så här 74,6.
Ja, det är så irriterande.
Så att nej, det gick ju inte alls på första försöket. Så hem tillbaka till kammaren och plugga som ett djur. Men jag hade svårt för instrument. Det var mycket svåra frågor. Så att ja, jag klarade det ju. Men det var inte med någon stjärna i kanten direkt för min del.
Nej, jag tror att anledningen varför det kan vara svårt att vi har inte varit i kontakt med, framförallt inte de avancerade instrumenten i våra helikoptrar överhuvudtaget, och det är kanske svårt att ha en relation till dem. Jag lyckades tycka att det var spännande med instrument. Det var mitt sista pexoämne på en pexoperiod med 5 prov tog jag också. De 2 första gick dåligt, de 3 sista gick bra, varav instrument gick allra bäst.
Ja, du toppar i formen, det var steg och steg.
Precis, så jag har redan gjort min djupdykning i instrument och gillar det. Jag tycker det är roligt, känns naturligt faktiskt, konstigt nog. Men jag hade också som insikt under min instrumentperiod att nej, det här vill inte jag jobba med. Jag vill inte sitta med autopilot, jag vill flyga och styra helikoptern själv.
Just det. VFR.
För att det är mycket i de här automatiserade systemen och man har mycket hjälp. Men då kände jag att så här, nej, varför jag började flyga var inte för att jag ville sitta och övervaka en massa system. Då hade jag kunnat fortsätta bli systemutvecklare och sitta och koda liksom och knappa in saker. Så att för mig var det lite en insikt i att det här vill inte jag jobba med. Jag vill flyga enkla helikopter utan en massa stabiliseringsgrejer. Men sen kan jag tänka mig att när jag väl hamnar i en helikopter med autopilot och märker hur fantastiskt det är med mer avancerade instrument, så kommer jag säkert börja gilla det. Men jag är inte där nu.
Nej, och om jag missar rätt så ämnet som sådant, när vi skulle göra själva proven, så var de inriktade på glascockpit mer än vad det hade varit historiskt sett. Att nu börjar de anpassa sig efter den nya, den mer moderna tekniken. Men läroböckerna var kvar i de gamla basic-instrumenten.
Ja, precis. Det fanns inte ens en lärobok på det här moderna. Så den kom först när vi var klara faktiskt med, med kursen. Så man brukar dela in instrument i basic instrument och mer advanced instrumentation.
Och för mig så passar det perfekt att jag fick dem basic idag.
Ja, och jag har ju nyss pluggat på de mer avancerade, så vi ska prata om lite instrument var. Så häng med! Instrumentation!
Någonting jag gillar, det är sixpacks.
På magen eller på öl eller...
Vill du veta?
Jag vill jättegärna veta. Vad då för sixpack pratar du om?
Alltså jag gillar alla sixpacks. Och i det här fallet så får jag ju prata om de instrumentella sixpacksen. Men jättegärna kan prata om de andra någon gång också, såklart. Ja. Men i det här fallet...
Så... En annan podcast.
Nära dig. I det här fallet ska vi prata om de instrumentella sixpacksen. Och vad jag snackar om är att det är ett begrepp där alla maskiner har en standard layout med 6 stycken instrument som är som en sixpack. Oftast är de en stapel med 3 vardera stapeln, eller det kan också vara liggande och det kan vara 4-2, men i alla fall de är 6 stycken. Och de anses vara de mest basic och de som är viktigast om du flyger VFR till exempel.
Måste man verkligen ha alla de här 6 instrumenten för att kunna flyga då?
Ja, men det upplever jag att man ska.
Okej.
Okay. Mm. Och de som jag snackar om är... man kan dela upp dem i de gyrobaserade instrumenten och de som är baserat på tryck. Pitå och statisk tryck. Så det är de 2 spåren. Och de 3 som är gyrobaserade är i det här fallet att man tittar på attityden, headingen och det som jag skulle säga turn indicator.
Det är, vi har en liten utmaning när det gäller instrument och det är att vi har inte så mycket svenska ord för dem.
Nej.
Därför att all vår undervisning har varit på engelska.
Det blir ju svengelska. Ja, du har rätt. Det blir så väldigt mycket svengelska.
Så ni får ursäkta svengelskan här, men den är...
men det är så man snackar. Ja. Herregud, herregud. Och sen så har vi dem med tryck, vilket är vertical... Vertical Speed Indicator, VSI, och altimetern och hastighetsmätaren, Air Speed Indicator.
Just det, det här låter bekant från de små Robinsona, R22an.
Just
det. Det är inte plats med mer än de här.
Och kom du ihåg att de här gyrobaserade instrumenten, alltså det går ju hur avancerat som helst, men att det är en skiva som är, vad säger man, rigid i luften som då oavsett hur du rör din maskin, så skivan som roterar väldigt snabbt håller sin position i rymden, och med hjälp av att den är fast medan du runt omkring rör dig, så kan du se förändringen i om du bankar eller pitchar eller förändrar din attityd på något sätt.
Det är ett helt fantastiskt instrument egentligen. Ja. Det hade vi inte klarat oss utan.
Nej, och alla de här har ju olika typer av felkällor. I fallet med gyro så driftar de, och att man över tid hela tiden måste gå dit och justera dem och ställa tillbaka dem ut efter en kompass till exempel, om det är headingen man vill hålla koll på.
Precis, och det här var ju något man var tvungen att påminna sig själv om en del i början när man flög. Så just, oj nu har det gått en kvart, nu måste jag justera lite här igen. Framförallt när man är ute och flyger länge, som man gjorde på sin lång navigation och sådär.
Just det, och på tal om det, så när det kommer till headingen så kan det också vara så att den är slavad till ett kompass, och då behöver man inte tänka på det på samma sätt. Men som sagt, det finns alltid en massa såna här små felkällor man behöver ta hänsyn till.
Mm.
När det kommer till de som använder sig av statiskt tryck, så är de andra 3. Och dels så, som sagt var, hastighetsmätaren, den tar in tryck dels från petåröret, det här lilla hornet som man kan se. Jag som har historik inom Jetranger, då sitter den längst fram som ett litet horn.
Mm. Och på Robinson sitter den uppe på masten.
Ja, just det, det sitter. Ja, men precis. Och så det är de statiska trycken, vilket ofta brukar vara på sidan, framför dörren eller bakom dörren eller något sånt där. Och då så oftast så mäter man antingen det ena eller det andra, eller så mäter man förändringen av de 2. Hastighetsmätaren är en sådan. Så då tar man in det trycket från pitåröret, som då påverkas egentligen på, beroende på hur fort framåt eller vilket luftmotstånd du har. Och jämför det med det statiska trycket. Och då får du det dynamiska trycket, vilket blir din hastighet.
Ja.
Felkällan där kan ju vara turbulens, eller att det beroende på vilken attityd du har på helikoptern, så kan det statiska trycket eller det pitårörstrycket inte var helt korrekt.
Precis, och det säger sig självt. Om du flyger snett med helikoptern, då pekar inte pitårröret framåt längre. Då får du inte in samma dynamiska tryck.
Nej, precis.
Och sen kan du, det här är ju otroligt vanligt i provsammanhang då, att något av de här källorna har blivit blockerade.
Just.
Antingen när det stiger eller sjunker. Och då fanns det en sån här fantastisk mnemonic, minnesremsa. Ramsa, hur man skulle komma ihåg det här, som är PUDSOD.
PUDSOD.
Mm. Ja. PTO, underread, undescent, om den är blockad. Static, overread, descent, om den är blockad. Och så är det tvärtom då, om det är ascent.
Just det. Ja, men bra!
Underread, PUDSOD. Och jag minns ett prov när jag satt och skrev om det här. Så funderar jag på, var det podsud eller pudsud? Då ställer det till.
Åh, nej.
Så man måste ju komma ihåg minnesremsorna för att minnas.
Ja, det är ju det tråkiga med dem, kan jag tycka ibland. Ja, att de inte är helt så här fastgjutna.
Men det är bra att komma ihåg, om något är blockat så kommer det underreada eller overreada på engelska.
Jag kommer tänka på VSI:n. Som säger egentligen vilken trend du har, om du just stiger eller sjunker. Och i det fallet så minns jag en annan förkortning. ROC, rate of climb.
Just det.
Också någon sån här förkortning. Och då berodde det på hur många feet per minut som du steg eller sjönk.
Precis.
Och jag minns när jag började flyga, alltså jag jagar den där nålen. Som ett djur. Där ska det ligga så här vågrätt. Och sjönk lite, steg det lite, som att det direkt.
Ja, men det är bra, för att den är ju lite, den laggar ju lite grann också.
Ja, och inte lärde jag mig det i början heller. Nej. Utan jag upp, ner. Och så flög jag jättekonstigt, för jag tittade inte ut. Jag bara tittade efter den där jäkla nålen som skulle ligga platt.
Ja, vad bra saker man lär sig längs vägen.
Ja, exakt. Men någonting annat jag tänker på, som också ett annat misstag som jag själv inte har gjort, men som jag kommer göra någon gång, är att lägga paddan på instrumentpanelen.
Just det.
Har du gjort det någon gång?
Nej, men vi hade ju faktiskt en lärare som visade oss vad som hände med kompassen.
Just det.
När han förde telefonen nära kompassen, eller iPaden nära kompassen. Den blev ju helt vild, kompassen. Ja. Den blev arg.
Ja. Så inte bara att en padda kanske blir varm i solen och lägger ner därför, så påverkar den också instrumenten.
Alla magnetiska instrument.
Ja, alltså det kan ju räcka bara med bilnycklarna.
Ja, precis.
Att det blir lite knas liksom.
Och det är ju någonting som också i provmiljö ställs många frågor på. När måste man justera om sin kompass?
Mm.
Och det kan ju vara allt från blixtnedslag till att du installerat en ny radio, till att du har haft en hård landning. Då är det inte säkert att kompassen är korrekt längre. Och då blir det svårt att hålla kurs.
Ja, och kom du ihåg, det var ju också det här med kompass, att den är ju byggd efter vilken hemisfär du är. Och kanske inte vart på hemisfären du befinner dig.
Precis.
Jag minns, jag vet en historia om ett orienteringslag från Sverige som åkte ner till Sydafrika eller något sånt där.
Åh nej.
Och då, ja, men då fick ju de, då blir det helt andra kompasser. Man kan ju inte ta med sig dem,
nej,
från
men
Sverige.
Märkte de det eller?
Jag tolkade det som att de visste det. Eller så här, det är liksom kutym att man fattar att du inte kan använda samma kompass.
Det är en bra kutym inom orientering.
Ja. Sen hur det där funkar har jag ingen aning om. Finns det en butik då som säger, ja, de här kompassen ska du ha här och de där.
Ja, men jag tror att det står faktiskt på förpackningen Southern Hemisphere eller Northern Hemisphere.
Just det.
För jag har ju själv varit på Antarktis och då var det, fick man ha en annan kompass.
Just det. Ja.
Och där blir det ju dessutom otroliga missvisningar på Antarktis, eftersom riktningen på magnetismen är annorlunda där än vid ekvatorn. Då pekar den ju 90 grader ner.
Just det.
Dip, vad kallas det?
Dip
error.
Ja, just
det finns många fel med kompassen också. Acceleration och deceleration, så kommer den att snurra lite starkare kan man säga åt olika håll. Också olika på de olika hemisfärerna. Och det finns säkert minnesramsa för det också, men den minns inte jag.
Nej, och det där var ju superviktigt att kunna när du läser det ämnet och ska göra de proven.
Mm.
Plugga in det.
Så om vi då hoppar över på de lite mer avancerade instrumenten, så är det ju då framförallt instrument som finns i tyngre och mer avancerade helikoptrar, sådana man använder i kommersiellt bruk. Just därför att instrumenten blir tyngre och de blir dyrare, så det är inget man sätter i en privat nöjeshelikopter, alla de här instrumenten. Sen har de börjat dyka upp i till exempel Robinsons R66, som är en turbinmotor. Och hur är det med Jet Ranger? Har de någon avancerad instrument?
Alltså jag tänker, i vissa fall så byter man ut de som de manuella gaugerna som jag pratade om med, till en glascockpit.
Ja, just det. Och då följer det med kanske lite mer avancerade instrument också.
Ja, då kan liksom egentligen det vara samma data, men istället för att det är visare som nästan en klocka som visar höjden, så blir det digitala stripp man läser av.
Just det. Och då kanske det är radioaltitud istället för barometrisk altitud eller något liknande. Så alla de här avancerade instrumenten, de bygger på att man har en inertial reference unit av något slag som mäter av med olika typer av gyros och accelerometrar och sensorer vart befinner sig helikoptern i luften. Och vad har den för attityd och fart och så vidare. Och nu används också tillsammans mycket med GNSS-system och sånt där som mäter då position och höjd och fart och riktning och alltihopa. Så de har ju blivit mer och mer avancerade. Och den största anledningen till att man har de här avancerade systemen, det är ju inte att man är lat, utan det har såklart med säkerhet att göra. Så syftet är att det ska minska arbetsbördan. Så istället då för att sitta och flyga helikoptern för hand hela tiden, så får du plötsligt mer tid till att hålla koll på dina kartor, prata radio, ställa in olika saker. Är du en search and rescue så kan du utnyttja tiden till att söka och titta ut istället för att flyga helikoptern. Så kanske är det så att SAR-helikopterna har de mest avancerade automatiserade systemen, för den helikoptern kan ju göra sina egna sökmönster, den flyger medan då de som sitter i faktiskt kan söka med ögon istället.
Just
så det.
Det
är ju fantastiskt. Så syftet är alltså att minska arbetsbördan, för att piloten är ofta det största problemet i en helikopter, och så att det inte då ska bli de här mänskliga misstagen, så vill man automatisera systemen. Men jag har hört från en säker källa att en av de vanligaste frågorna som piloter ställer sinsemellan om de här automatiserade systemen är frågan: vad gör den nu?
Ja.
Och det är ju en jätteobehaglig situation. Det är så här, nu har helikoptern tagit kommandot liksom. Nu har den på med någonting, men vad gör den för något? Det är jätteobehagligt tycker jag. Så du blir ju istället en form av övervakare och programmerare, så du måste ju ha koll på vilka system du använder och coupling modes och allt sånt där. Så det verkar vara en helt ny värld.
Ja, för det går inte att släppa själva flygandet för den sakens skull.
Nej, precis. Du måste ändå hålla koll på att helikoptern gör som du har sagt till den.
Ja.
Och att man då säger till den rätt saker, gissar jag.
Mm. Och ha närvaro kopplat till det liksom.
Ja, så att du blir ändå en de pratar mycket om situational awareness.
Just det.
Och då blir det också monitor awareness. Mm. Och hålla koll på att världen är vad du faktiskt tänkt dig. Så de här systemen kallas kort och gott för AFCS, Automatic Flight Control Systems. Och det finns en egen kontrollpanel för alla de här systemen. Autopiloterna har en kontrollpanel. SAS, Stability Augmentation System, de har kanske en egen kontrollpanel, så att det blir en väldigt mycket större cockpit direkt. Mm. Och då tyngre instrument så fort du har ett sånt här system. Och det mest basic av alla avancerade instrument är just SAS. Men det är inte SAS, Scandinavian Airlines, utan Stability Augmentation System.
Älskar förkortningar.
Eller hur? Det är så många
man
förkortningar
i
just
man
instrument. Eller hur?
Ja.
Vi har just benämnt våra frukostar vid förkortningar. Det är F1 och F2. Ja, frukost 1 och frukost 2. Men tillbaka till SAS då. Så är det en väldigt basic stabiliseringsfunktion. Och den, ja, du måste fortfarande flyga själv. Men det den gör är så kallad rate damping. Så den tar bort till exempel effekten av vindpustar och turbulens.
Mm.
Så helikoptern kommer vara lite segare och lite mjukare kan man säga.
Mm.
Så det blir inga sådär plötsliga kast eller sådär. Utan den håller en statisk stabilitet likt ett flygplan. Och sen finns det då nästa steg upp som kallas för ASE. Och det är Attitude Stabilization Equipment. Och den håller då din attityd trimmad. Så då går du upp ytterligare en nivå. Och den är baserad på helt på gyros som du berättade lite om. Och den håller helt enkelt den nya attityd som du sätter. Och sen kan man då ändra den här attityden på två sätt. Antingen genom en beep trim. Som är en sån här liten...
Får man säga Kina-hatt?
En Kina-hatt eller en liten knapp där man liksom kan bipa upp attityden kanske eller ner bara en grad eller två grader, så små förändringar.
Mm.
Och sen finns det ändå en force trim som man trycker ner, sätter en ny attityd, släpper och så håller ASE den attityden.
Just det.
Så det verkar ju vara en trevlig liten sak. ASE. Och sen kommer då nästa stora förändring och det är AP. Inte Anneli Pompe, utan autopilot. Och autopiloten är ju vad det låter. Den flyger åt dig.
Mm.
Och då finns det olika axis-stabiliseringar med autopiloten. Varav den vanligaste och enklaste är treaxiskontroll. Och då så kan man sätta autopilot för pitch, roll och yaw. Alltså attityd, vad är roll på svenska? Bank.
Om man rullar runt rotation.
Ja, alltså vi är helt förstörda med de här engelska begreppen. Men det är för treaxis och för fjärde axis då så är det även altitude.
Mm.
Att den håller höjden. Helt enkelt att den styr kollektiv också.
Mm.
Och sen finns det då en femte axis och det är att hovra över objekt. Och då använder man sig av både radio altitude och barometric altitude. Så där har vi... autopiloten. Har du flugit med autopilot någon gång?
Ja, det har jag. En ganska simpel sådan, men jag ändå testat på.
Okej.
Okay. Och det är ju också det här att lita på maskinen. Men visst, jag har provat. Har du det?
Nej, det har jag inte. Men jag kan så här, sätta mig in i situationen och sätta autopiloten och sen bara, kan jag verkligen släppa kontrollen? Var det inte så? Eller var det, släppte du bara?
Alltså jag som i det fallet också var ganska ny pilot. Det var ju lite som första gången jag satte hastighetskontrollen på min bil. Att nu ska jag köra 100 km i timmen. Och första gången jag gjorde det så att jag bevaka. Är det verkligen 100 km i timmen? Mm. Och du vet, man är ju, jag var ju mer på tårna då än när man, så här flyger. Så att jag kanske inte var särskilt avslappnad. Det var mest en kul grej att testa.
Ja, men absolut.
Ja.
Ja, jag har fortfarande kvar det på min att göra lista.
Mm.
Så nästa avancerade instrument som verkligen har varit en stor skillnad för säkerheten inom flyg, det är ACAS och TCAS. Aircraft Collision Avoidance System och Traffic Collision Avoidance System.
Mm.
Och ACAS är ett samlingsnamn för alltihopa. Sen finns det en TCAS 1 och TCAS 2 och de har såklart utvecklats. Och de är alltså till för att undvika kollisioner i luften. Och det är ju väldigt bra att undvika. Och allt som krävs för de här är egentligen att man har en Mode S-transponder. För då kan de prata med varandra och generera lösningar tillsammans.
Just det.
Och det är ju en helt fantastisk funktion. För de mäter ju då både bäring, distans och altitud. Och kan därifrån räkna ut vad som behöver göras för att man inte ska kollidera i luften. Och det här är något som alla flygplan måste ha om de väger under 7500 kilo.
Mm-hmm.
Men det finns inga sådana regler för helikoptrar att du måste ha det. Och de första av de här systemen, de funkar inte ens för helikoptrar. Därför att det funkar inte med antennerna. Därför att det blev massa reflektioner från stjärtrotorn och huvudrotorn.
Jaha.
Så man visste inte var man skulle sätta antennerna.
Nej.
Och mjukvaran i den här maskinerna, de var gjorda för flygplan.
Mm.
I hur flygplan rörde sig, både i fart och hur de kunde sjunka och stiga då.
Just det, tekniken började där.
Ja, men precis. Och de funkade inte alls för vertikala kollisioner. Det var bara gjort liksom för, ja, du får inte kollidera framifrån. Ja. Eller flyga in i något annat plan då.
Ja.
Så den första versionen som heter TCAS 1 handlade bara om trafik som var i närområdet. Och den kunde bara säga till att det finns trafik i närområdet. Den säger traffic, traffic. Men den kunde inte säga vad du skulle göra. Utan där såg du bara med olika färgmarkeringar då, hur nära trafiken var dig. Och om den var på väg upp eller ner. Så du kan stämpel stå 10 och så pil neråt. Då betyder det att de är på 1000 fot och de håller på att sjunka.
Mm.
Och så ser du vart de är i relation till dig. Men den kunde inte göra något mer än så. Det är helt enkelt som en radar lite för fartyg. Ja, men jag ser att det är ett fartyg där. Och man kanske ser... Nej, då ser man kanske inte. De blir ju aldrig på väg upp eller ner. Men man kanske ser bäring i bästa fall. Och sen kom då TCAS 2 som hade möjlighet att se den vertikala skillnaden och göra en resolution advisory. Det vill säga, gör det här för att undvika en kollision.
Just det.
Så det finns två stycken advisories. Den ena är traffic advisory. Och då kanske den bara säger att nu är det trafik i närområdet här. Hallå, hallå. Och sen så, om man inte gör någonting åt det eller man närmar sig ändå, då kommer en resolution advisory. Och det är om det inträffar en kollision inom 15-35 sekunder.
Just.
Så då börjar det bli dags att göra någonting. Och då så kommer det en varning. Till exempel climb, climb eller descend, descend.
Kom du ihåg olyckan i Tyskland kopplat till det här? Innan de hade en hierarki över om TCAS eller tornet. Vem som trumfade varandra.
Just det, ja. Det var ett fraktplan och ett passagerarplan. Eller var det två fraktplan?
Det var minst ett passagerarplan i alla fall.
Okej.
Okay. För det finns en ganska så tragisk historik efter olyckan
just
också.
Det, just det,
men då så... då skulle, de var ju på väg att kollidera. Och sen så TCAS, den ena säger någonting, den andra säger någonting annat. Men, och sen var det att tornet sa det motsatta än vad TCASen sa. Och då måste ju piloten så här ha någon typ av rutin. Vilken trumfar den ena och den andra.
Just
och man
det.
Kanske inte hade tänkt på det innan det.
Nej, det kanske var så pass nytt då.
Ja.
Och det är så här, tornet brukar ju man tänka att det är de som bestämmer vad man ska göra.
Ja.
Lite grann. Men då var det ju kollision mitt i luften. Och det ska inte behöva hända.
Nej, det är ju en jättesorglig.
Det finns jättemycket historia. Luft att flyga i. Så att, ja. Det här är, man förstår ju också att tornen kan ju inte ha kanske järnkoll. Jag vet inte hur tydligt det är på deras skärmar. Vem som ska stiga och sjunka. Men nu för tiden så kan man ju helt negligera tornet till förmån för en resolution advisory.
Mm, den går först.
Den går alltid först. Så det här gäller då för mode S-transpondrar. När de pratar med varandra, då kommer det genereras resolution advisories för båda flygplan eller helikoptrar. Men om man har en mode C-transponder som är näst bäst, då kan man få höjden. Alltså du får en traffic advisory, men du får ingen resolution advisory. Och mode A som inte ger någon höjd, där får du heller ingen resolution advisory.
Nej,
och har du ingen transponder alls, då är du helt osynlig för en TCAS. Och då kan det inte, då hjälps det inte helt enkelt.
Nej.
Så om din transponder är trasig så får man hålla extra koll helt enkelt. Så ett liknande system kan man ju säga som det här. Det är också GPWS,
Ground
Proximity
såklart.
Warning System. Och lustigt nog med de här systemen, man säger nästan aldrig W, man säger bara GPWS.
Mm.
Ja, så vet man att det var ett W. Och det här systemet tog man fram därför att man inte ville flyga in i saker som är stabila, alltså inte andra flygplan utan typ berg och terräng.
Ja, de har oftast i vägen, de där.
Ja, de står ju i vägen helt enkelt. Och det har hänt hemska olyckor.
Ja.
Så alla de här systemen är ju igen för ens säkerhet.
Mm.
Och de första typerna av GPVS, de såg bara neråt, men inte framåt.
Ja, just
så att de var ju ganska basic, de hjälpte lite grann, men man flög fortfarande in i saker de man inte såg framför sig. Och då dök en Enhanced Ground Proximity Warning System upp, EGPVS. Och den gav då en 3D-databas av terrängen och samarbetade med GNSS för att ge dig en position. Och det blev till slut det som vi idag kallar för, förutom ICAO, så kallar alla andra det för TAVS, TAVS, Terrain Awareness Warning System.
Just det.
Nej, Terrain Avoidance Warning System.
Just det.
Terrain Avoidance Warning System. Och den har då verbala varningar när terräng dyker upp framför dig eller vid sidan om dig.
Pull up, pull up.
Ja, men först får du en caution. Och den kommer när du är någonstans mellan 50 till 40 sekunder ifrån det här objektet. Jag tycker det är kort om tid. Men, ja, då kommer det en caution först. Och då sen caution, sink rate.
Okay.
Är det första, till exempel sjunker för fort. Och sen, när det bara är 30 till 20 sekunder kvar, då kommer varningen. Och då säger den, pull up, pull up. Så först kommer caution, sink rate och sen pull up.
Mm.
Och det gör den även för... Det finns olika modes såklart, olika levels i det här systemet. Och level 1 är just sink rate. Om du sjunker för fort så kommer det först sink rate och sen pull up, pull up.
Mm.
Och sen nummer 2 är terrain, terrain som caution. Och sen kommer varningen pull up, pull up. Så att, sen kommer 3:an som bara säger don't sink. Nummer 4 blir too low terrain eller too low gear. Att man då har fällt ut landningsgear
alldeles
för lågt.
Mm.
Eller att man är på väg upp och den är ute helt enkelt. Nummer 5 är glide slope, glide slope. Om du inte följer din glidbana. Och sist men inte minst, den minst farliga då är när man kanske bankar för mycket. Och då säger den bank angle, bank angle. Mm. Eller att man är nära sina förinsatta minimumvärden. Då kan du helt enkelt säga minimums, minimums. Eller om man har, vill nå en viss höjd till exempel, då säger den 500.
Okay.
Så den hjälper till genom att bara säga saker som den, vi har sagt till den att säga genom våran autopilot eller i själva TAVS-systemet. Då.
Grymt.
Så det verkar vara ett fantastiskt system. Jag skulle väldigt gärna vilja se det någon gång. Och det finns här olika vision boards som man använder med här också. Syntetisk vision där man ser liksom en hel 3D-värld som man flyger i. Mm. Och vart bergerna och terrängen befinner sig i förhållande till en själv.
Det.
Och det kan jag tänka mig ett väldigt stort hjälpmedel om man flyger just i bergmiljö. Och det är mycket moln eller att man flyger IFR helt enkelt. Så det låter ju som ett fantastiskt system.
Mm.
Så det var de mest avancerade och... framförallt säkerhetsinriktade systemen som vi har studerat. Och som vi ser fram emot att flyga på riktigt också faktiskt.
Och du Anneli, F2?
Ja, nu börjar det bli dags för F2. Ja. Så tack för idag. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen.
Hej då!